Att leva hälsosamt är ett nytt ideal. Vi förväntas alla träna, äta rätt, sluta med allt onyttigt och därmed leva längre, friskare och lyckligare. Det är inte bara vi själva som förväntas ta ansvar för vår hälsa. Experter, forskare och inte minst politiker är mycket engagerade i vår hälsa, eller det som kallas för folkhälsa. Men vad är egentligen en förbättrad folkhälsa? Och kan politiker ordna det? Och hur vet man vad som är sant och falskt i hälsodebatten? Finns det verkligen något som är rätt för alla? I podden Hälsa för ohälsosamma försöker jag, Dov Debrad, bjuda in kunniga och intressanta personer för att diskutera hur vi ska förhålla oss till hälsa, vilket ansvar vi har själva och vilket ansvar politikerna har. Vem ska bestämma över hur vi ska dricka, äta, snusa, sova, röka eller träna? Välkomna till Hälsa för ohälsosamma. Med oss i programmet för att prata om de här frågorna har vi idag Jakob Forssmed, vice partiordförande för Kristdemokraterna. Välkommen.
Tack så mycket för det.
Och så har vi Marie Risbäck som är enhetschef för enheten för alkoholprevention på Folkhälsoinstitutet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och ända från Oslo i Norge på telefonlänk sitter Karl-Erik Lund som är expert på tobak och professor på Norska Folkhälsoinstitutet. Välkommen du också.
Tack ska du ha, det är hyggligt att vara här.
Ja, så trevligt att ha er här. Jag tänker att är det så att vi har för mycket fokus på det här med alkohol och tobak i förhållande till andra faror? Eller är det rimlig den politik som vi har fört under senaste decennierna här? Vad tycker ni? Vi kanske ska börja med att fråga Marie som är expert på alkoholprevention. Vad säger du?
Det är ju rimligt att vi arbetar förebyggande med alla de här områdena. Det kom alldeles nyligen en ny mätning som tittar på vilka de största riskfaktorerna är som orsakar förtida död och sjukdomar. Och tobaken är fortsatt den viktigaste riskfaktorn här. Men naturligtvis också hur mycket man rör på sig och framförallt matvanorna. Alkoholen kommer på sjunde plats. Så det är också fortsatt en väldigt viktig riskfaktor för att förebygga, eller som man kan arbeta med för att förebygga den ohälsa vi har i befolkningen. Så att mitt svar är väl att vi måste arbeta med alla områdena samtidigt.
Mm, vad säger du, Karl-Erik?
Jo, cigaretter, det är ju det eneste konsumprodukt som tar livet av mer än halvparten av sina faste förbrukare när det brukas på den måten det är ment att brukas. Och fortsatt så dör väl fler än 10 000 svensker hvert år av røyking, så i folkehelsearbeidet så bør det vel være en prioritert oppgave å redusere røykingen ytterligere, men dette kan jo gjøres på flere måter, og den mest inhumane varianten er jo kun å stramme til med enda flere restriksjoner, enda høyere beskatning, enda flere kampanjer som jo stigmatiserer røykere, altså at man skal få røykere til å føle skam og sosial utelukkelse fordi det er til deres eget beste. Så en langt bedre variant etter mitt skjønn, det er jo å la røykerne få en fluktrute, altså tilrettelegge for alternative nikotinprodukter som har langt lavere skadepotensial, sånn som snus og e-sigaretter.
Mm. Det låter ju helt rimligt att man skulle göra det. Vad säger du, Jakob?
Ja, vi kan väl konstatera att vi behandlar de här områdena rätt olika. Vi kan ju börja där. Så att säga, vi har hög beskattning på alkohol, väldigt hög. Vi har ett detaljhandelsmonopol. Vi har långtgående restriktioner av marknadsföring och annat. Och det har vi även kring tobak. Jämfört med de andra livsstilsproblemen inom citattecken, de behandlar vi ju helt annorlunda. Så på det sättet finns det ju väldigt stor diskrepans kring de här sakerna. Vad gäller alkoholen så är det klart att den har stora sociala effekter. Alltså det finns en våldsproblematik och det finns barn som är utsatta i miljöer där man missbrukar alkohol som inte finns när man äter fel mat eller röker så att säga. Så där finns en sån dimension. Men i övrigt så finns det en obalans kring hur man hanterar de här som jag tror att man måste titta närmare på.
Ja, så du menar helt enkelt att vi ska beskatta allting lika högt?
Ja, men så här, det finns en väldig känslighet kring beskatta mat på olika sätt och sockerskatter och sånt där. Det är otroligt känsligt i den politiska debatten. Medan det finns en extremt hög acceptans för hög skatt på tobak. Mm. Och det där är ju, tycker jag, är väldigt intressant.
Men om du säger, ja, det finns en hög acceptans för beskattning av tobak, men då man säger som Karl-Erik säger att det är stor skillnad på tobak och tobak också. Men det finns fortfarande en hög acceptans för att vi ska beskatta all form av tobak, det du säger, eller framförallt rökning. Men jag tänker i alla fall att jag håller ju med Karl-Erik här. Jag är ju själv då, jobbar ju inom psykiatrin som chef inom psykiatrin och kommer att från och med 1 januari här 2019 bli chef på Maria beroendeklinik. Så att jag har ett visst intresse i det här med alkohol framförallt, men även annan form av tobak också, som faktiskt ingår i Marias uppdrag. Så att, men jag kan tänka, det här med harm reduction handlar ju, eller hur Karl-Erik, du förordar väldigt mycket mer att man skulle ha en harm reduction strategi istället för den här förbudsstrategin. Och kan du utveckla det? Du sa ju lite om det tidigare, men kan du utveckla lite mer kanske kring det?
Jag tänker att hvis vi har alternativprodukter till cigaretter för de mest nikotinberoende rökarna, så vil det for det første være lettere å legitimere harde inngrep og det produktet som er farligst, altså sigarettene, for da har vi en fluktrute. Og for det andre så vil det også gjøre denne politikken, som Jakob nevner, den vil gjøre den politikken langt mer effektiv. Så hvis vi gjør disse produktene tilgjengelige, hvis vi regulerer de etter deres faregrad, og også at helsemyndighetene opplyser veldig systematisk om skadeforskjellen på disse nikotinproduktene, slik at misoppfatningene korrigeres og røykerne blir motivert til å bytte. Så vi snakker altså om å bytte og ikke nødvendigvis slutte. Så jeg mener folkehelsearbeidet bør ha et litt mindre ambisiøst mål, altså ikke et nikotinfritt samhälle, men et mål der vi ønsker å redusere røykedødeligheten. Og det klarer vi utmerket godt i vår egen levetid ved å tilrettelegge for overgangen til mindre farlige nikotinprodukter.
Mm. Marie, om man tenker det her med folkehelsearbeid i stort, da, for det er vel alle her i, som samtaler om det her, ganske overens om at det er viktig ändå at man har noen form av fokus på de här frågorna. Sen kan man ju då fundera på hur man ska göra det. Men en sak som slår mig när det gäller vår alkoholpolitik, som du är ändå engagerad i så att säga, folkhälsoarbetet kring. Italien är ju ett land där man är väldigt liberal vad gäller alkohol. Och i Sverige är man ju då väldigt traditionellt sett restriktiv. Men om man tittar på statistiken så dricker man alltså per person och år så dricker man ungefär 7 liter alkohol, alltså ren alkohol per person och år i Italien. Och 9 liter i Sverige. Hur ska man förhålla sig till att det här med alkoholfrågan, därför att det visst är det viktigt att få ner konsumtionen, men det verkar inte som Sveriges politik traditionellt sett har fungerat superbra. Eller har jag fel? Jag tycker det...
Jag skulle nog säga att du har fel där om man tittar på de svenska data i alla fall. Vi ser ju att konsumtionen har ju gått ner i hela befolkningen och särskilt bland unga, och den fortsätter att göra det. Nu är det fortfarande en förhållandevis stor andel unga i Sverige som har druckit ett glas vin senaste året. Bland årskurs 9 till exempel så är det 40% och bland årskurs 2 gymnasiet så är det över 70%. Mm. Och de allra flesta personer i Sverige dricker ju alkohol, drygt 80%. Men om man tittar över tid så ser man ändå att ungdomars drickande har gått ner, vilket är jättepositivt. Och även problematiskt drickande har gått ner i befolkningen i stort, utom bland de äldre, framförallt äldre kvinnor. Det har inte gått ner, så där ser man inte samma. Om man tittar på skador så ser vi i Sverige att det finns också en jämlikhetsaspekt på det här. För att när man tittar på alkoholrelaterade skador så drabbas personer med lägre utbildning och inkomst i betydligt högre utsträckning av de här skadorna. Så att det finns fortfarande anledning att fortsätta arbeta förebyggande. Plus att vi ser i förhållande till andra faktorer också att alkoholen är en drivande riskfaktor för att ta förtida död och sjukdom i landet. Mm. Sen så skulle jag gärna vilja lägga till, och så tänkte när Jakob sa det här med att det finns en stor enighet kring att tobaksskatten ska vara hög. Men det har ju inte alltid varit så. Utan detta är ju föränderligt. Och en skillnad som har varit är ju att det har bedrivits väldigt mycket forskning på tobaksområdet. Och jag tänker att de här politiska förändringarna måste ju också gå hand i hand med den kunskapsutveckling som sker. Så att man måste hela tiden följa med kunskapsutvecklingen där.
Vi kan börja, kanske Jakob kan svara, och kanske Karl Erik som också är tobaks extremt kunnig på det här med tobaksområdet kan svara sen. Men Jakob kan börja, så ska jag faktiskt återkomma till det här med alkohol, för det tyckte jag var spännande. Men Jakob först.
Där är det ju intressant, för just när det gäller alkohol till exempel, här har man ju differentierade skatter till exempel mellan starksprit, vin och starköl och sådär. Så där finns det ju olika punktskatter beroende på farlighet.
Men finns inte det på tobak också?
Inte riktigt på samma. Det gör det ju mellan snus och cigaretter. Snus, ja. Så gör det ju. Så det finns ju en viss harmdimension så att säga i skattenivåerna. Så det är ju inte helt, man bortser ju inte helt
men,
från
men
detta.
Men borde man inte helt ta bort skatten på snus med tanke på att det i princip inte förkortar liv för någon? Och skulle man få folk, alla rökare till att snusa istället, så skulle vi uppnå extremt mycket ur ett folkhälsoperspektiv som jag ser det. Eller vad säger du, Karl-Erik?
Jo, det är helt upplagt. Vetenskapskommissär säger att snus har kanske 5% av faregraden ved att röka. Och det är klart att hvis man får dagens nåværende rökare till att gå över till snus, så vill man kunna spara många liv väldigt raskt. Och så är det också en del ungdomar som är potentiella rökare, och hvis man får dit till att välja snus istället för cigaretter, så vill det också vara en väldigt, väldigt stor gevinst. Men då må man behandla dessa nikotinprodukter forskjelligt. Man må beskatta snus lavere än cigaretter, och det har man ju inte gjort i Sverige de senaste åren. Så vitt jag vet så har man ju beskattat snus relativt sett högre än cigaretter. Så det är ju en litt sånn baklengsmåte å drive folkehelsepolitikk på.
Og i Norge så forbjuder man nu tobaksfri snus, nikotinläkemedel eller vad man kallar det, de her snus utan ja. Tobak, det er försäljningsförbud. Det låter helt orimligt.
Ja, det er vel det tydeligste eksempelet på en feilslått folkehelsepolitikk. Man forbyr altså det antatt minst skadelige produktet, og dermed så beskytter man jo de farligste produktene som er på markedet mot konkurranse. Så dette er noe, dette ble tatt opp nå i det norske Stortinget. Siste ord er nok ikke sagt i den saken. Jeg tror saken er nå sendt tilbake til helsedirektoratet for en ny vurdering.
Men det är ju samma som EUs snusförbud. Det är ju samma typ av beslut, så att säga.
Ja, det är varken moralske eller vetenskapliga goda grunder för att EU ska ha ett snusförbud med den höga tobaksrelaterade dödligheten som det är i EU-länderna och de positiva erfarenheterna som vi trots allt har med snus i Norge och Sverige. Mm.
Men, för det här kommer vi tillbaka till det här med alkoholen som jag så lovade jag skulle svara Marie också. För att det här arbetet är hela tiden som att det är samma hela tiden. Det är likadant. Skatten ska vara likadan och alla ska behandlas likadant. Det är så att säga, alkoholen är lika problematiskt för alla. Jag tycker ju ändå att man kommer inte undan det här att om vi nu säger att den här restriktiva alkoholpolitiken vi har är så effektiv, hur kommer det sig då att det minskar alkoholkonsumtionen nu när vi faktiskt, bland unga människor, jag skulle säga att det talar mot den restriktiva politiken, eftersom det är väl så, om inte jag förstår det helt fel, så har ju dagens unga större tillgång till alkohol än vad tidigare generationer har haft, men de dricker uppenbarligen mindre.
Det beror på vad du menar med tidigare generationer också.
Min generation till exempel.
Ja.
Jag är 50.
Ja, men det förebygger, alltså den restriktiva alkoholpolitiken, om man med det menar skattepolitik, där är det inte så, alltså skatten har inte ökat särskilt, alltså priserna har inte ökat på all alkohol under den här tiden, utan tillgängligheten har tvärtom ökat.
Exakt.
Till vissa produkt och vin till exempel. Så att,
men det är det jag menar.
Systembolaget är ju restriktiv, eller en del i den restriktiva alkoholpolitiken. Men det finns ju väldigt många andra delar i det förebyggande arbetet. Det finns ju ett omfattande arbete i kommunerna med stöd av länsstyrelserna till exempel, så att arbeta förebyggande tillsammans med polisen. Vi har förebyggande arbete i skolorna tillsammans med elevhälsovården. Det finns ju ganska mycket resurser som läggs på att närma det brottsförebyggande och det alkoholförebyggande arbetet. Det finns sedan ett par år tillbaka en ny tillsynsmetod som heter kontrollköp som kommunerna använder för att se efter att folkölsförsäljningen inte överskrider eller underskrider åldersgränserna. Mm. Och så vidare. Så att det är liksom en mängd olika insatser.
Och det låter ju för mig i alla fall ganska bra att man har de här olika. För det är ju ungefär dit jag ville komma. Att man faktiskt kan jobba mer, alltså ska vi säga riktat. För det du beskriver där låter ju mer som riktade insatser på kanske grupper som är i riskzonen. Det som jag uppfattade från Jakobs sida som jag så vinkade här också och ville komma in så du ska snart få göra det. Men det som jag förstod var det här att det blir liksom samma för alla. Att den här restriktiva molnet över allting ska läggas. När det ju egentligen är så att, och det var ju du också inne på Marie om jag förstod det rätt. Det finns ju grupper här som får väldigt illa av det här. Medan det finns grupper som hanterar det här utmärkt. Och att då behandla de här grupperna likadant, vilket ju en allmän restriktionspolitik är vad du gör då. Och då frågar man, har man inte kommit till vägs ände med detta?
Jag tror inte att man kan säga att vi har kommit till vägs ände. Därför att om man tittar på den liksom samlade sjukdomsbördan, de samlade negativa konsekvenserna av i det här fallet då, alkoholen. Så om man enbart riktar in sig på de grupper som är allra mest utsatta eller har allra störst behov, då kommer man kanske åt de väldigt allvarliga problemen kopplade till alkoholen. Men det finns ju också samhällskostnader kopplade till mindre allvarliga problem som man då missar. Så att jag tror att vi fortsatt måste arbeta med att dels ha den här liksom universella eller allmänna ansatsen i det förebyggande arbetet. Och så behöver vi komplettera det med mer riktade åtgärder. Och då kan det vara också att det är samma förebyggande arbete, men man kanske i högre, alltså ger en större dos eller satsar mer resurser på att verkligen nå ut med de här åtgärderna till vissa grupper som behöver det allra mest.
Mm. Ja, vad säger du?
Ja, men jag tycker dels finns det ju lite grann en övertro på att vi, att liksom politiken kan fixa detta eller lösa det. Vi kan välja de här metoderna istället, då får vi mycket bättre resultat. Det är ganska svårt att liksom konstruera politiska metoder som når fram till det resultat man vill när man jobbar med den här typen av frågor, tror jag. Det är det första. Det andra är ju att det finns ju ändå seriösa forskare som har skrivit rapporter om den här totalkonsumtionsmodellen, att den ändå bidrar till att hålla ner alkoholbruket just, inte minst i Norden med sin tradition av alkoholkonsumtion och sådär. Att allt annat lika, även om det minskar nu, trots att tillgängligheten ökar, så om man skulle släppa på det så skulle man få andra effekter som man faktiskt inte har i dagsläget i form av ökad konsumtion. Sen tycker jag också så här, det är lätt att säga att man ska göra de här mindre åtgärderna riktad till riskgrupper och sådär, men de riskerar ju också att bli mycket mer ingripande. En sån här modell som ger en liten restriktion för väldigt många, men som ändå kan ha positiv effekt, om det nu har det måste man ju hela tiden visa. Det är en ganska liten frihetsinskränkning att betala lite mer för alkoholen eller att ha ett försäljningsmonopol som rätt många tycker är en rimlig uppoffring av frihet då i någon mening att göra för att minska då sociala skadeverkningar och hälsoekonomiska skadeverkningar och sådär av alkohol. Sen finns det ju två skäl. Det ena skälet är ju att av höga skatter på alkohol. Det ena skälet är ju så att säga att vi helt enkelt vill styra bort ifrån alkohol. Att man ska konsumera lite mindre. Man ska jobba mer och supa mindre, som Anders Borg brukar säga. Därför ska vi ha låga skatter på arbete och höga på sprit. Det andra är ju att det finns någon slags rimlighet i att i någon mån i alla fall internalisera kostnader som någonting orsakar samhället i priset, även om det inte skulle leda till en minskad konsumtion, så kan det finnas skäl att så att säga
alkohol är dyrt för samhället, menar
jag. Men prissätts inte på ett korrekt sätt.
I så fall, om
så
jag inte vet, alltså ur ett ekonomiskt perspektiv så är det så, rökningen, det tjänar ju samhället på, så då skulle man ta bort skatten, om man såg det rent ekonomiskt.
Ja, jag är inte säker på att det är korrekt. Möjligen är det korrekt för snuset, men rökningen tror jag inte samhället.
Nej, rökningen, folk dör ju långt tidigare om de röker. Så då dör de innan de behöver belasta pensionssystemet. Så att är man riktigt cynisk, så skulle man ju säga att det var ju bra för samhället.
Ja, men för tidig död brukar man ju normalt sett också förknippa med ganska stort produktionsbortfall och så jag skulle gärna vilja se en sån kalkyl.
Det finns en sån kalkyl. Jag har den i trycket Snackmanas land, kan jag säga.
Är det så? Ja, då får vi titta på den.
Jag får titta på den. Jag förordar dock inte en sådan strategi, men nu Karl-Erik som är tobaksexperten kanske kan kommentera eventuella socioekonomiska effekter av rökning eller andra intressantare vinklar av det här.
Själv jag kommentera det här med skatten på snuset?
Absolut.
Jag ville bara säga att alltså, det finns ju en rad andra metoder också som syftar till och som är effektiva för att sluta röka. Så att det är ju inte så att de stora både kostnaderna och sjukdomen och förtida döden kopplade till tobaken stör och faller med att det finns snus eller e-cigaretter på marknaden, utan det finns ju andra metoder som leder till att man slutar röka.
Det är helt riktigt det Marie säger där, men vi ser så av vår forskning att snus tillträcker sig ett segment av rökare som nettopp inte benytter de traditionella och anbefalte metoderna för rökeslut. Så, och det är ett segment av rökarna som vi på hälsosidan har vanskeligheter med att nå fram till. Men jag har lust till också att säga att både i Norge och Sverige så har vi på något sätt allerede utnyttjat alla de förebyggande virkemedlen eller verktyg som Världens hälsoorganisation anbefaler, i alla fall när det gäller tobaksbruk. Men fortsatt så dör alltså över 10 000 svenskar, och i ökande grad kommer de från proletariatet eller arbeiderklassen. Men så har vi en väldigt gammeldags och datert inrättning på tobakspolitiken både i Norge och Sverige till mitt skön, som går ut på att man ska intensivera de traditionella virkemedlen, att man ska ha enda fler restriktioner i våra samfund som allerede är genomregulerat från før. Man ska ha enda starkare informationstryck till rökare som är väldigt gott upplysta från før. Det visar också våra undersökelser. Man ska höja avgifterna i två samfund som har de världens dyraste tobakspriser. Och vi måste förvänta att det blir lavere avkastning selv att intensivera dessa traditionella virkemedlen. Och det är därför vi anbefaler i den situationen ny vinkling som då går ut på skademinimering. Den vill också då ha en väldigt positiv inriktning på så utligna klasseforskjellene i hälsa, för att rökarna är ju överrepresenterat från de befolkningslag som har kort utdanning och lav intäkt.
Det du säger är egentligen att med de befintliga metoder vi har så kommer vi inte åt vissa grupper. Vi kommer inte åt socialt utsatta som fortsätter röka lika mycket eller i alla fall nästan lika mycket som, oavsett egentligen de här restriktionerna. Det enda vi egentligen gör är att vi med skattsedeln bestraffar de här personerna i högre grad. Om jag förstår dig rätt.
Ja. Ja, det är riktigt. Alltså, hvis vi ser på vad slags virkning det att tillföra befolkningen information, så är det ju de med högst utdanning som responderar bäst på det. Så att det att tillföra information ökar faktiskt skillnaderna i hälsostatus. När det gäller strukturella virkemedel som ökar beskattningen, så är det de med dåligst råd, alltså de fattigaste, som ju responderar på det, för de da altså har rett og slett minst penger. Men der blir det jo et etisk spørsmål om hvor langt man da skal presse de fattige da til med å betale dyrere for tobakk.
Men har vi inte bara så här, om vi tittar på det så här, det är ju beskrivet att vi i princip lever i världens mest jämlika land. Det finns inga skillnader längre. I alla fall från 70-talet så sa man att det var ju alla tjänade ungefär lika lite.
Nej, men det är klart att det finns,
så det borde
ju
inte vara något problem längre.
Men det är ju just i alla de här frågorna vi pratar om, alkohol, med rökning, med ohälsosam mat, med motion och så finns det ju väldigt tydliga skillnader i olika befolkningsgrupper. Men jag skulle vilja koppla på en sak som Karl-Erik säger här, som jag tycker är väldigt intressant och viktig. Jag tycker hans perspektiv är intressant. Man kan ju se att det finns ju en lite moralistisk dimension i de här alkohol och tobak som inte finns på de andra områdena och som man måste vara vaksam inför. Vi hade ju nyligen så drev ju Sveriges riksdag igenom det här med att vi skulle ha rökförbud på perronger och offentliga platser och lekplatser och sådär. Och vi från Kristdemokraternas sida var rätt skeptiska och var emot det där. Och undrar ni, hur kan ni kristdemokrater av alla vara emot det här? Jo, för att vi såg inte att det hade några tillräckligt starka folkhälsoskäl för att man så att säga skulle använda förbudsverktyget som ju är väldigt, väldigt starkt. Och det är lätt att man drar till det där för att man tycker illa om rökning så att säga. Och det får inte vara i främsta rummet, utan man måste ju kunna visa att den här typen av åtgärder har liksom en rimlig... Att effekten står i proportion till ingripandet.
Annars ska inte politiker lägga sig i det här.
Man måste vara försiktig med det i alla fall.
Det är vi helt överens om. Jag har en annan sida som vi har tangerat lite grann, men som jag tycker ändå innan vi avslutar är viktig. Därför att jag skojade lite om det här med jämlikheten, för det är klart att det finns enorma skillnader. Och en sak, jag jobbar ju i psykiatrin och ser ju, och har alltid sett, jobbar man i psykiatrin så ser man att bland våra patienter så är ju rökning till exempel, och även naturligtvis alkoholkonsumtion, och även om vi ska komma in på det här med osunda matvanor och att man rör sig för lite, det är ju den här gruppen är ju en riskgrupp, en extrem riskgrupp som jag vet också att du har skrivit en debattartikel om det, Jakob, i DN, och om ensamhet och dess hälsokonsekvenser. Om vi säger att det här är den gruppen vi vill komma åt, och då är ju min fråga än en gång, är den politik som vi fört? Jag ser det inte så, det är ingen hemlighet. Jag ser inte att den här politiken leder till att hjälpa den här gruppen som inte kommer sluta röka vad det än kostar, som inte kommer sluta supa bara för att vi har Systembolaget, och som inte kommer sluta äta godis och röra sig mer om vi inte hittar andra sätt än den här restriktionen. Ni andra, jag vet att ni har lite olika ingångar i det här, men ni kan väl avsluta med att kommentera kring era synpunkter och synvinklar kring det här, för jag tycker att det här är ett stort problem. Det är det som gör att jag brinner för den här frågan, för det finns en stor grupp människor som far väldigt illa av andra skäl, där jag kanske skulle säga att det som är huvudproblemet är något annat. Det kanske är ensamhet, det kanske är psykiatriska problem, det är en massa andra saker som man måste jobba med kanske förr än det här.
Jag tror att du har en stor poäng i detta. Jag tror att man måste liksom ta ner också skamnivån för att man ska söka hjälp kring de här sakerna. Det kan handla om vem är det man ska söka hjälp hos idag. Det är väldigt ofta socialtjänsten man ska söka upp. Kanske borde vara mer sjukvården som man vänder sig till för att minska den tröskeln lite grann. Men jag har svårt att se att de här personerna, som jag också vurmar mycket för, men jag har svårt att se att de skulle bli hjälpta av att vi avskaffar Systembolaget. Gör vi det finns ju en risk att fler personer hamnar i de här situationerna. Det är väl det som är det starka skälet till att behålla det och behålla en hög skattenivå. Så att
om det inte är som att Italien, de har inget systembolag, de dricker mer än vad vi gör.
Ja, och de höll heller inte på att supa ihjäl sig så att säga under 1900-talet med gigantiska folkrörelser som faktiskt räddade Sverige från ett väldigt stort alkoholbruk.
Det finns en historik här som ser annorlunda ut, absolut. Men,
Ja, jag håller ju helt med om att man har, alltså det är ju olika kontext och det är olika utgångspunkter och historik, och man måste ta in det självklart i det fortsatta arbetet, och att det viktiga är att vi fortsätter arbeta på flera nivåer i samhället, på flera arenor, att vi kombinerar både med strukturella förebyggande åtgärder som Karl-Erik nämnde tidigare och de som är mer riktade till olika grupper i befolkningen direkt för att minska efterfrågan till exempel. Så att ett fortsatt arbete på flera nivåer med många olika åtgärder inklusive till exempel Systembolaget är viktigt, tror jag.
Ja, jag tror det är ett socialt klasseaspekt i folkhälsopolitiken både i Norge och Sverige. Det är den rökfria medelklassen som lager regler som rammer andra än dem själv. Vi vill att rökarna ska bli som oss, och vi definierar den riktiga livsstilen. Och så tror jag det är en liten förståelse och accept för att många ser ut till oss att vurdere gleden ved för exempel nikotin som större än de framtida tappt antal leveår. Vi har inte accept för att någon vurderar det på en måten. Men så har vi på helsesiden så har vi ansvar for at folk tar informerte valg, og at de utfører den atferden, for eksempel røyking, uten at det plager andre. Og dagens røykere, de jo godt informert om helserisikoen. De har akseptert risikoen ved å røyke, og de villige til å betale det det koster, og de utfører stort sett sin atferd utendørs uten å plage andre. Så vi på helsesiden, vi har altså informert, vi har beskattet, vi har laget regler for hvor røyking kan utføres, og da spørsmålet, hva mer det vi kan gjøre? Hvor langt det vi kan gå for å lage regler som skal beskytte oss selv mot vår egen domskap? Finnes det noen grenser her for statlig intervensjon? Det gjør det sikkert, men disse grensene nok i alle fall elastiske, for vi kan jo tillate oss mye mer nå enn det man for eksempel da kunne gjøre på 1970-tallet. Og mange vil jo si at det bra, men det går nok på et eller annet sted en eller annen grense for hvor langt vi kan tillate oss gå i våre bestrebelser på å få røkerne til å bli som den øvre middelsklasse, nemlig som oss.
Så vad du säger är att individer måste få välja själv, även när de gör dumma val?
Ja, det må de ha lov till så länge de är informert om hälsorisikon, så länge de är villiga till att betala prisen och när de utför detta utan att plaga andra.
Så om vi avslutar, vad tror ni är den viktigaste åtgärden då för att, om vi nu ser att, ja, vad är viktigaste åtgärden för en bättre folkhälsa?
Jag instämmer i det här som Karl-Erik sa alldeles nyss, alltså att människor får ju lov att göra sina egna val. Men att jag tänker också att det finns mycket kvar att göra som vi har möjlighet att göra i att bygga liksom förutsättningar i närsamhället för att människor, man ska kunna ta hjälp av varandra. Det handlar inte enbart om statliga interventioner eller inte. Det handlar ju om att försöka bygga ett samhälle med strukturer så att man kan vistas ute, man kan känna sig trygg när man går ut, man känner sig trygg i sitt närområde. Alltså att bara för ungdomar att gå ut med fullständiga betyg ur nian och sen i gymnasiet är ju också en viktig del i det förebyggande arbetet också när det gäller ohälsa kopplat till alkohol och narkotika till exempel. Så att se till att vi liksom arbetar på flera sätt här, även fortsatt tror jag är jätteviktigt. Trygga bostadsområden och barn som går ut skolan med fullständiga betyg.
Mm.
Jag tror att vi måste ta oss an nya områden och ägna mer energi åt annat så att säga än de här områdena. Det handlar framförallt om att få barn att röra sig varje dag för att klara skolan och sådana saker. Att bygga samhällen för rörelse och motion och så, att det blir naturligt helt enkelt. Den typen av frågeställningar. Jag själv har lyft frågan om ensamhet där vi har gjort beräkningar om att det leder till stora kostnader när folk helt enkelt är ensam och isolerade. Hur kan man förebygga detta? Sluta röka kan man göra själv, men att sluta vara ensam, det är svårt så att göra på egen hand. Så att där krävs det kanske mer insatser i framtiden för att man ska förebygga detta.
Så utegym och bättre utemiljö?
Ja, det är
social samvaro.
Ja, nej, men absolut. Nej, men det handlar ju mycket om att bygga och klokt för detta. Att se till att inte hålla äldre människor kvar hemma i sina bostäder mot sin vilja, utan ge människor chansen att faktiskt kunna möta sitt gemenskapsbehov på ett bra sätt.
Mm. Karl-Erik som får sista ordet innan jag försöker göra någon slags slug sammanfattning av det hela.
Ja, tack. Alltså väldigt kort, en modern folkhälsopolitik syns jag för det första bör ändra sin målsättning när det gäller på tobaksområdet. Alltså att vi inte har ett tobaksfritt samfund eller nikotinfritt samfund som ett mål, men mål bör vara att reducera de tobaksrelaterade skadorna. Och det betyder att man måste tillrättelägga för övergång till mindre farliga nikotinalternativ. Det är det enkeltiltaket som vill reducera klasseskillnaderna i hälsostatus, och det är det enkeltiltaket som vill kunna reducera rökedödsfallen i vår egen levetid, alltså på väldigt kort sikt.
Ja, det skriver jag under på 100% att harm reduction strategi vad gäller tobak vore ju oerhört effektivt för att få ner dödsfallen. Det tror jag i alla fall jag på. Vad gäller alkohol så kan det säkert vara så att Systembolaget har hjälpt oss genom åren. Sen kan man ju också tänka sig att kulturen kan ju ändra sig. Det kanske är så att anledningen till att ungdomar idag dricker mindre än vad ungdomar gjorde förut är att man har kommit till rätta med det här och importerat lite sundare sätt att förhålla sig till alkohol som man kanske hade i Italien hela tiden. Det är ju en tanke som gör att, nu säger jag inte att man ska lägga ner Systembolaget, men det kanske skulle kunna ha förändrats i någon mening det här, den här destruktiva kulturen som vi kommer ifrån.
Eller att man kollar väldigt mycket på sin skärm och spelar väldigt mycket dataspel och inte är ute på stan lika mycket som man var förut. Det finns många skäl, tror jag.
Det är nog ett av de viktigare skälen, och det är i sig väldigt destruktivt och kanske något som är värt ett eget program framöver.
Det finns en relativt ny studie från CRN på svenska befolkningen som visar att det inte är så att vi har fått mer kontinentala alkoholvanor. Alltså att vi dricker mer i vardagen. Däremot så dricker vi berusningsdricker lite mindre. Men det har inte bytts ut mot det kontinentala vardagsdrickandet. Och det är jättepositivt att vi berusar oss mindre.
Ja, både. Det är ju väldigt positivt tycker jag också, och det var egentligen det jag menade. Jag kanske var lite otydlig där. Jag menar att binge drinking har inte blivit lika. Om det dessutom är så att vi inte ens sitter och dricker vin varje dag, då är det ju jättebra. Eller hur? Eller? Tycker jag i alla fall. Ja,
otroligt bra.
Tack för att ni alla har varit med här. Det var, tycker jag, otroligt intressant att få samtala med er. Och ni kanske kommer tillbaka någon annan gång. Tack för idag.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack.
Hej då.